Välkommen till Skånes taltidning nummer 37 2018 med utgivningsdag fredagen den 14 september. Solen gick upp i morse 06.37 och ner går den 19.28 ikväll. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
Skånetrafikens nya beställningscentral för färdtjänst dras fortfarande med långa väntetider i telefonkö.
Synskadad mamma vann i rätten. Otillgänglig hemsida hos Försäkringskassan är diskriminering.
Några kom in i fullmäktige, andra inte. Så gick det för de synskadade kandidaterna i skånska lokalval.
Och valstugorna var usla på valmaterial för den som ser dåligt eller inte alls.
Telegram. Nu ska valhemligheten för synskadade utredas. Kammarrätten tog inte upp överklagande. Taxi Trelleborg tar över färdtjänsten i Kävlinge. Många färdtjänstchaufförer kör för fort, visar ny undersökning.
Från hundrädd till ledarhundsexpert, så kan man sammanfatta Sara Chamlo Ekblads väg till att skriva en bok om just ledarhundar världen över.
Öppnat och stängt så med smörgåsbåt och tingsrätt.
Vår höstmodeserie fortsätter. En klassisk herre i manchesterbyxor, mörkgrön tweedkavaj och vinröd skjorta är inte fel i höst.
Evenemangstips därpå med Carmen-turné och syntolkad Astrid Lindgren.
Kalendern därpå med bordtennis och operahus.
Så regionala och lokala meddelanden och ändringar i busstrafiken.
Och sist som alltid redaktionsrutan.
I våras och somras drog Skånetrafikens egen färdtjänstbokning igång i Hässleholm. Men fortfarande dras beställningscentralen med långa väntetider i telefonkö för resenärer som vill boka en bil. Titti Unosdotter är chef för affärsområde serviceresor vid Skånetrafiken och hon säger så här om problemet.
Vi ser att det har varit ett inkörningsproblem främst på grund av att vi har fler samtal än vad som var kalkylerat från början. Vi har nästan 700-900 samtal mer än vad som vi har fått information om att man har tagit emot i Riga. Men vi försöker att rigga verksamheten för det. Däremot så det vi ser är ju att våra kunder är mer nöjda med den samtalet som man har haft i den mätning vi gör. Och vi ser att punktligheten på chaufförernas resor, vi ser också att samtal för sen bil har minskat. Så att även om vi har haft lite längre köer in till beställningscentralen så har vi fått andra effekter. Så just nu är det fokus på att minska köerna till beställningscentralen.
Hur långa väntetider är det för närvarande?
Så det är väldigt olika dag för dag. Vi ser att vi har våra toppar måndagar och onsdagar. Då kan det vara upp till 5000 samtal på en dag. Och då var det kalkylerat på mellan 1500 till 1700 samtal per dygn har vi fått. Och det är ju det vi har bemannat med från början. Men över dygnet så kan vi hamna på en 25-30 minuters väntetid. Vissa dagar så har vi i genomsnitt 8 minuters väntetid.
Men att vänta en halvtimme är ju väldigt tufft.
Det är alldeles för långt. Vi håller på att rekrytera folk. Men det är också en utbildning på 6 veckor innan vi får folket på plats. Trafikledningens personal ser vi till att de jobbar och hjälper till. Så att vi har ju försökt att sänka köerna, men vissa perioder och vissa dagar är det lite svårare.
Men detta att det plötsligt är väldigt många fler som ringer, har det blivit fler som reser för att man kan beställa i Sverige?
Nej, det är ju så att tidigare så hade vi hade mer uppdelat. När man ringde till beställningscentralen så tog de emot i Riga och kunde inte de här hjälpa till så skickades de över till trafikledningen. Så då hade vi ett antal samtal där också. Vi var mer uppdelade. Vi hade sin bil och vi hade de resorna som var lite svårare och Riga hade sin uppdelning också. Men det är fler som ringer, det är ett hårdare tryck. Vården behöver få iväg sina patienter på ett annat sätt. Så vi har en generell stegring även när det gäller resor.
När tror du att det kommer att vara normala väntetider?
Vi hoppas här inom en månad att vi ska kunna sänka det här. Det är ju ändå fortfarande en ny verksamhet och det tar lite tid innan vi kan ratta in det exakta behovet. Så att,
Men vad är det konkreta rådet till någon som ska beställa en bil? Ska man alltså räkna med att det är risk för att sitta upp till 3/4 och vänta?
Nej, det ska man inte räkna med. Det är jättebra om man kan planera sin resa. Det vill säga, vet man att man ska åka dagen innan så är det jättebra om man ringer innan. Sen är det så, det finns vissa tider som det är högre belastning. Alltså mitt på dagen 9-14. Ringa tidigt på morgonen, ringa kanske på eftermiddagen om man vet att man ska ha en resa lite längre fram. Sen är det ju inte alltid att man kan göra det, men om man kan. Vi försöker ju också styra om genom att vården nu ska gå in i en webbokning. De ska kunna boka via webben och på det viset så ska vi få mindre ärende i telefonen för att våra kunder ska komma fram. Så vi har ju andra sätt att angripa problemet också. Det är inte tanken att man ska behöva vänta så länge. Absolut inte.
Det sa Titti Unosdotter, chef för affärsområdet serviceresor vid Skåne trafiken. Reporter var Dodo Parikas.
Stockholms tingsrätt har i en dom slagit fast att Försäkringskassan diskriminerat den synskadade Ulrika Norelius Centervik som inte kunde anmäla vård av sitt sjuka barn på myndighetens hemsida. Detta eftersom sidan inte fungerade med skärmläsningsprogram som hon kunde använda. Myndigheten rådde henne då att istället använda deras telefonsupport, besöka Försäkringskassan eller be om hjälp av någon seende. Det är bra att denna dom slår fast att jag utsatts för diskriminering. För mig och alla andra blinda föräldrar innebär det ett hopp om att Försäkringskassan faktiskt måste tillgängliggöra tjänsterna skyndsamt, säger Ulrika Norelius Centervik till SRF. Hon anmälde Försäkringskassan till diskrimineringsombudsmannen DO som menade att hon utsatts för diskriminering och stämde därför Försäkringskassan. Och Stockholms tingsrätt ger alltså DO och Norelius Centervik rätt och konstaterar att ifall Försäkringskassan följt rekommendationerna för webbtillgänglighet så skulle deras e-tjänster ha fungerat. DO krävde att kvinnan skulle tilldömas 60 000 kronor i ersättning för diskrimineringen som bland annat ledde till att hon flera gånger miste möjligheten till tillfällig föräldrapenning, men tingsrätten sänkte summan till 20 000 kronor. Enligt DO är detta första gången som en dom så tydligt slår fast kraven för digital tillgänglighet.
Så till valresultatet för skånska politiker med synskada. Miljöpartisten Carl Otto Rosenqvist fortsätter i Ängelholms kommunfullmäktige, medan hans partikamrat Conny Jansson inte blev invald. Socialdemokraten Eva-Lena Lindell från Munka Ljungby, som kandiderade till regionfullmäktige, kom inte heller in. Och i Ystad fick vänsterpartisten Jonas Pettersson inte tillräckligt många röster till en fullmäktige plats, medan Vicky Svedrell från samma parti gör debut i lokalpolitiken.
Ja, det känns spännande. Alltså att driva de här frågorna för synskadade och tillgänglighet. Det är så mycket att göra i kommunen. Så man blir ivrig liksom att sätta igång. Jag har ju suttit även i tillgänglighetsrådet i Ystad. Och då har jag ju kommit i kontakt med även andra grupper och varit med i tillgänglighetsvandringar. Och då har jag ju fått lämna synpunkter just hur det är att vara synskadad, hur mycket som skulle kunna bli bättre. Och det är klart, nu tänker jag ju väldigt mycket på de här frågorna, det gör jag. Men det är ju väldigt mycket annat också som ja, äldreomsorgen och det liksom går in i vartannat alltihop.
Det faktum att du har en synskada, har det märkts i ditt valarbete och i frågor du har fått från allmänheten under tiden före valet?
Ja, på så sätt att jag har blivit inbjuden till olika ställen, till exempel aktivitetshuset här i Ystad, där jag träffade många som hade olika funktionshinder och då kunde jag som enda politiker så att säga ge inifrån perspektiv, eftersom jag också åker färdtjänst och jag har vit käpp och jag går och ramlar och fastnar i saker. Medan de andra politikerna såg det utifrån, så att säga, det uppskattades mycket.
Och sen var det här med tillgängligheten i fullmäktige arbetet.
Ja, det får jag helt enkelt kräva, att jag ska ha samma möjlighet som de andra. Så att det är någonting som jag får ta tag i helt enkelt. Alltså så att jag kan sköta mitt uppdrag, alla dessa textmassor som jag förväntas läsa, att det förstoras eller att man lägger in det i andra filformat och sådana saker så jag kan förstora det i min dator.
Är det där du står nu, alltså att du måste börja lära upp din omgivning i hur du ska få det material du behöver för att utföra ditt uppdrag?
Ja, det kan tänkas att det är så, för att ibland är vi ju på möten eller olika när vi är inbjudna, då är det ju aldrig anpassat och då kan det vara att det är ingen hiss och det är det trappor och så är det inte markerat trapporna och så får vi ha hjälp av våra seende partikollegor och lösa det liksom på. Vi får improvisera. Så jo, visst, det är mycket och som de säger, oj, det får vi tänka på.
Det sa Vicky Svedrell, nyinvald ledamot för Vänsterpartiet i Ystads kommunfullmäktige. Reporter var Dodo Parikas.
Det var mycket ovanligt att det fanns tillgänglig information för synskadade i valstugorna inför valet under förra veckoslutet. Det visar en undersökning som SRF, Synskadades riksförbund, har gjort. Neven Milivojevic är intressepolitisk chef på SRF.
Vi har ju tittat på tillgänglighet i hela valrörelsen på lite olika sätt. Och en av de sakerna vi gjorde, det var att undersöka vilken information som finns i valstugorna som är tillgänglig för synskadade. I den här undersökningen så var vi i över 300 valstugor runt om i hela landet, på 48 ställen till och med. Och då visade det sig att i princip ingen hade någon information, varken på punktskrift eller i stor stil eller inläst. Det fanns några undantag, men i princip så saknas information i 96% visar vår undersökning.
Blev du förvånad över resultatet?
Nej, det blev jag inte. Och vi gjorde det här som en del i att försöka påverka och öka kunskaperna kring synskadades förutsättningar i valrörelsen. Så att det här i sig säger ju inte allt. Det är klart att det går att få tag på information på lite olika sätt ibland. Men det här sätter ändå fingret på någonting som är ganska viktigt att man ändå har med sig när man delar ut information till medborgarna. Att det faktiskt bör kunna finnas även någonting som är tillgängligt för synskadade.
Vad svarade de på varför de inte hade någon information för synskadade?
Ja, väldigt många sa ju i stil med att oj, men det har vi inte tänkt på. Eller så sa de att ja, men vi har ju information på vår hemsida, vilket i sig inte är någonting som väldigt många synskadade har tillgång till. Eller så är det också så att hemsidorna inte alltid är tillgängliga med exempelvis skärmläsare och så. Men det var en förklaring, eller undanflykt skulle jag vilja säga, som många sa att de hänvisar till sin hemsida.
Och det fanns ju några ställen då, eller 4%, där man hade tillgänglig information för synskadade. Hur kommer det sig att de hade det då?
Ja, vi har inte gjort någon vetenskaplig undersökning av den delen, men det vi kan se på flera av de här ställena, det är ju att det finns ofta någon koppling till att det kanske finns en synskadad kandidat i valet, eller att man känner kanske någon som är synskadad. Så att det är oftast genomgående inte någon strategi eller så, utan det är ju mer tillfälligheter som har gjort att man faktiskt har kunnat få tillgänglig information.
Har ni gjort någon liknande undersökning vid tidigare val?
Nej, inte mig veteligen. Och som sagt, man ska ju se det här som en del i vårt valarbete, där vi exempelvis i våras uppvaktade alla partier i riksdagen där vi ville lyfta just hur de tänker sig att ge ut tillgänglig information inför valet. Så att man ska se det här som en del i det hela påverkansarbetet.
Så nästa val, vad hoppas du på då?
Ja, nästa val som är redan nu i maj, så hoppas jag faktiskt att det ska finnas mer tillgänglig information för även synskadade i partiernas valstugor. Och att deras hemsidor ska vara tillgängliga med exempelvis skärmläsare.
Och valet i maj, som Neven Milivojevic nämnde, är valet till Europaparlamentet som äger rum söndagen den 26 maj i Sverige. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
Valet må vara över för denna gången, men nu ska möjligheten att skydda synskadades valhemlighet utredas inför valet 2022. Det lovar justitieminister Morgan Johansson. Det är nog inget som är partiskiljande i det här. Jag tror att vi är överens med de övriga partierna om att vi ska hitta en lösning. Det viktiga är att vi har en lösning på plats till 2022, säger justitieministern till Sveriges Radio. Problemet för synskadade är att vid personröstning krävs hjälp från till exempel en valförrättare som visserligen har ett tystnadsplikt, eller från en ledsagare, och då röjs ju valhemligheten i praktiken. Inte heller kan den synskadade väljaren säkert veta att personvalskrysset hamnar på rätt ställe. Det var i våras som taltidningen berättade att underlag till en framtida utredning skulle tas fram på uppdrag av riksdagen. Och nu har alltså justitieministern lovat att sjösätta utredningen. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till ett inslag från i maj då Carl Otto Rosenqvist i Ängelholm intervjuades om sin uppfinning valkryssaren som just är avsedd för att skydda valhemligheten.
I månadsskiftet november-december tas färdtjänsten i Kävlinge kommun över av Taxi Trelleborg och bolaget annonserar för närvarande efter chaufförer och personal till beställningscentralen som ska ligga i Trelleborg. Det var tidigare i år som Kävlinge kommun vid upphandling beslutade att inte längre ge Taxi Kävlinge uppdraget att köra bland annat färdtjänsten och skolskjutsarna i kommunen, något som Taxi Kävlinge gjort i årtionden. Taxi Kävlinge överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Malmö med hänvisning bland annat till att Taxi Trelleborgs bud var alldeles för lågt och att bolaget inte följer gällande lagar och regler. I somras dömde förvaltningsdomstolen dock till Taxi Trelleborgs fördel, varpå Taxi Kävlinge begärde överprövning av beslutet hos kammarrätten i Göteborg, alltså att fallet skulle gås igenom igen. Men kammarrätten sa nej till överprövning och därför är det Taxi Trelleborg som tar över den 1 december.
Över hälften av färdtjänstchaufförerna kör för fort med specialfordon. Det visar en ny undersökning. Detta innebär ökade risker för de som sitter i fordonet, men även stor risk för de som rör sig utanför fordonet. Det säger forskaren Emma Engström, ansvarig för undersökningen som gjorts av försäkringsbolaget Folksam. Sammanlagt kontrollerades 188 specialfordon tillhörande två färdtjänstföretag i Uppsala och Stockholm. Närmare 70% av dem överskred 30-kilometers begränsningen som är vanlig utanför skolor och förskolor, medan strax över 60% överskred 60-gränsen. Sammanlagt var det strax över hälften av de chaufförer som körde dessa färdtjänstfordon som inte höll sig till hastighetsgränserna. Emma Engström säger till taltidningen att redan 10 km högre fart på en 30-väg ökar risken för svåra skador eller dödsfall med upp till 75% hos personer över 60 år. Det kan gå riktigt illa även vid låga hastigheter, tillägger hon. Det var under våren och sommaren som yrkeschaufförers förmåga att hålla hastighetsbegränsningar kollades av Folksam. Över 4300 mätningar gjordes med samma typ av utrustning som polisen använder vid fartkontroller. De värsta fartsyndarna fanns för övrigt bland taxichaufförer. Bland dem ingår taxi som kör färdtjänst, men i undersökningen kunde dessa inte skiljas från andra taxibilar. Kan man vara hundrädd men ändå gilla sin ledarhund? Och kan man vara hundrädd och skriva en bok om ledarhundar? Svaret på bägge frågorna kan besvaras med ja, åtminstone när det gäller Sara Shamlo Ekblad.
jag kan förstå att rädsla sitter väldigt djupt. Jag har själv varit väldigt hundrädd en gång i tiden. Mm-hmm. Eller är det fortfarande. Men nu har jag lärt mig att kunna tolka signaler.
Ja, då blir du slickad på handen.
Ja, nu blir jag slickad på handen. Ja, hej Bris.
Ja. Men du säger att du fortfarande är hundrädd. Vi har alltså just gått igenom centrala Lund med Bris.
Jag vet inte. Jag var engagerad i unga med synnedsättning när jag var tonåring och var jätterädd för hundar. Jag är uppvuxen med katt, har absolut ingen hundvana. Sen var det en dag när jag fastnade i en snödriva vid ett övergångsställe för några år sedan. Så nu bara kom till mig att nej, men nu är det dags. Och så åkte jag på den här infokursen som man åker på för att testa om ledarhund är någonting för en. Och jag var rädd då också. Men jag bet ihop och testade att gå med olika blivande ledarhundar var då. Och det kändes ändå väldigt bra. Och sen fick jag Bris och tyckte det var ganska läskigt med hjälpen. Hund, stor käft och allt vad det är. Men nu är jag inte rädd för ledarhundar och lugna eller väldresserade hundar. Jag märker att jag fortfarande är rädd när det kommer bångstyriga hundar och ägaren inte har koll.
Det bör man väl nästan alltid vara, för det vet man ju inte vad den hunden kan få för sig.
Absolut, men jag kan önska ibland att jag kanske kunde tänka lite mer logiskt. För många är ju inte farliga.
Och idag finns det ännu mer av hund i Sara Schamlo Ekeblads liv än den egna ledarhunden Bris. Tillsammans med sin man Öyvind Vågen arbetar Sara på en bok om just ledarhundar. Hon skriver och han fotograferar.
Det började med att jag fick ett uppdrag att åka till Makedonien och berätta om ledarhundar och att ha ledarhund. Och då satt jag och min sambo och pratade om att vi har mött så olika människor och fått så mycket olika bemötande i olika länder vi har besökt. Då började vi fundera på, skulle vi inte kunna gå och undersöka hur det ser ut runt om i världen? Och då började vi söka pengar för att kunna åka till olika länder och träffa förare och skolor för att se hur det skiljer sig i olika länder och vad som förenar olika länder också. I Makedonien så träffade jag olika synskadade och pratade om att ha ledarhund och var också på en skola för synskadade. Men där finns inga ledarhundar. Det fanns väldigt mycket intresse för att starta någon ledarhundsutbildning. Jag frågade de som vi träffade nu om de till exempel går ut själva överhuvudtaget och det gjorde de inte för att det var för farligt. Det är väldigt otillgängligt överhuvudtaget. Väldigt mycket bilar som kör väldigt anarkistiskt.
Och det är ett land. Var har du mer varit?
Det första landet som vi åkte till och träffade ledarhundsförare och skolor, det var Italien, Rom och sen en av världens äldsta ledarhundsskolor som ligger utanför Florens i Scandicci. Träffade dressörer och sen träffade vi förare där också. Och sen så har vi intervjuat en del här i Sverige, såklart. Och den största resan som vi har gjort var när vi åkte runt i 5 veckor i USA och Kanada. Och Tyskland har vi varit i också.
Om du jämför, kan man göra en 10 i topplista med bäst och sämst? Eller är det fel angreppsmetod?
Jag tycker det är svårt att säga vad som är bäst och vad som är sämst. Det är inte så jag eller vi har tänkt när vi har åkt runt heller. Däremot så finns det ju en del skillnader och ännu mer som förenar. Men en väldigt stor skillnad är att de flesta länderna är välgörenhet som bygger upp hela verksamheten och som gör att det ens finns ledarhundar. Sen så finns det väldigt mycket som är lika också. Utbildningen ser ganska lika ut i de olika länderna. Även om man ser lite olika på när en hund är färdigutbildad och vad man tittar efter och hur samträningen funkar sen med den blivande föraren. Och själva lagstiftningen skiljer sig mycket. Tillgänglighetslagstiftningen, där sticker ju Sverige snarare ut åt det sämre.
Var är det bättre som du har sett?
Det är bättre i Italien och det är lite lustigt. Just Italien, där förhåller sig människor ganska liberalt till lagar. Men just att få ta med sig sin ledarhund överallt verkar sitta djupt. Och då vet jag att många pratar om att ja, men man får ta med sig sina sällskapshundar också. Och absolut, men det finns en hel del ställen där man inte får med sig sina sällskapshundar i Italien. Där det ändå är okej att ta med sig sin ledarhund. USA och Kanada är mycket bättre. Tydliga lagstiftningar. Det skiljer lite från olika delstater, men det finns grundläggande federala lagstiftningar som ändå är väldigt bra. Tyskland, där är ändå en del upp till näringsidkaren själv. Så där stöter vi på en del problem, men inte så mycket.
Vem betalar för alltihopa?
USA-resan fick vi pengar från SRF delvis. Och sen har vi lagt ut en del själva. Och så har vi fått från Författarfonden och från Längmanska kulturfonden. Så vi har fått lite stipendiepengar och väntar på besked från några stiftelser nu under hösten också.
Och finns det en förläggare redan?
Nej, det gör det inte.
Och hur tror du det kommer att gå?
Jag tror att det kommer att gå bra, för när jag tittat runt så är det ingen annan som har gjort det här och tittat på hur det ser ut i världen. Vi tänker att det ska kunna rikta sig både så att ledarhundsförare som kanske redan är lite nördiga ska tycka det är intressant, och även personer som är nyfikna på livet med ledarhund men som kanske inte kan så mycket. Så jag tror att det kommer att gå ganska bra.
Hur långt är du i arbetet med det?
Först då pratade jag om att den skulle vara klar 2019. Nu tror jag snarare 2020, för vi behöver ju åka till fler länder. Vi har inte varit i Asien överhuvudtaget. Vi har faktiskt inte ens varit i England som vi har den största ledarhundskolan. Men så 1-2 år till kommer det ta, för vi behöver ju skriva ner också. En del är ju själva besökandet och en annan del är att bearbeta materialet.
Det sa inte längre så hundrädda Sara Shamlo Ekblad från Stockholm, som vi träffade i Lund i sällskap med hennes mycket sympatiska rostbruna jaktlabrador Bris. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. Lunds tingsrätt har flyttat från lokalerna mitt emot polishuset till ett nybyggt hus, fortfarande på västra sidan om Lund C, men nu in till kommunhuset Kristallen. Den imponerande byggnaden har en fasad i glas och än så länge glänsande rödbrun koppar.
I Arlöv har kommunpoliskontoret i Medborgarhuset, som tidigare var bemannat 2 dagar i veckan, stängt. Åtminstone till slutet av januari 2019.
I Malmö har den tidigare Pildammsskolan på Rådmansgatan in till triangelstationens uppgång mot Johannes kyrka invigts efter renovering. Nu heter den Rådmansvångens skola.
Och i Malmö har den nybyggda Fågelbacksskolan mellan Borgarskolan och Katolska kyrkan invigts. De närmaste åren används lokalerna av Slottstadens skola som ska renoveras.
Och i Trelleborg har den nya Västervångsskolan öppnat. Där finns även sporthall och konstgräsplan.
Vid busstationen i Borrby har kiosken varit stängd länge. Nu har den återuppstått som närbutik.
Och i Osby har den isländska snabbmatskedjan, vars namn skrivs Hlölli och uttalas Hlötli, flyttat in i stationshuset. Smörgåsbåt kallas deras specialitet, det vill säga en sub- eller baguettmacka. Kaffe och andra drycker finns också.
Klassiskt herrmode med lite engelsk duk. Manchesterbyxor, tweedkavaj, mönstrad skjorta och kanske en rutig halsduk. Det är helt rätt i höst. Och att välja vinrött och dovt grönt sätter pricken över iet. Men akta er för senapsgult. I andra avsnittet av höstmodeserie ska vi till Ystad, där klädhandlaren Anders Svensson på Öbergs modehus tar emot.
Då är det ju lite färg som kommer in. Vinrött är ju en stor färg, och även det gröna. Det är lite utav olivgröna, mörkare gröna tonerna.
Och då pekar du på tröjor här, och det finns även marinblått och orange där. Jag tittade lite på nätet på en del stora modehus, och där var det färg. Där skulle jag säga att det var alla de här färgerna på en jacka. Är det här den försiktiga tolkningen av samma sak?
Ja, det kan man nog säga. Det är klart att det måste finnas lite utstickare också. Det får ju inte bli alldeles för beige, så att säga. Det är ju, det ska väl locka lite ögat också, naturligtvis.
Men är det bara de här färgerna som är nya? Hur ser byxorna ut för hösten?
Manchester kommer ju tillbaka igen. Det är ju alltid aktuellt, men det har sina ups and downs. Och nu är det populärt igen. När det väl blir riktigt kallt och vinter, då efterfrågas Manchester mer. Men de är ju då i lite lugnare färger. Det blåa, lite jordtoner, lite beige, lite mer neddämpade.
Ja, men här öster, där har vi dem, ja. Och vad är det för kvalitet? Det är lite kraftigare.
Det är ju bomull i kvaliteten, och sen så finns det både den som är lite mer bredspårig och en väldigt smalspårig som man kallar för babycord. Det blir som en sammet liksom. Den här blir ju, den breda är ju mer markerad.
Och ovanför byxorna så hänger det en klassisk tweedkavaj i fiskbensmönster och grön ton. Och en beige polotröja under den, ganska mörk eller lite grå tonad.
Det är ju en sån klassiker inför vintern, och de är ju fantastiskt härliga. Det är ju nu man kan börja använda kläder på allvar igen efter. Ja, sommaren har ju varit underbar i år, men nu börjar det ju med kvaliteterna, och då är det ju absolut tweeden som vi pratar om i kavaj som är ju höst och vinter. Det är ett riktigt härligt klassiskt mönster som är så här, men det här fiskbensmönstret är ju också ett klassiskt mönster. Polotröjan kommer tillbaks, också en sån grej lite grann som Manchester, att det kommer och går, och nu är du uppe på en topp igen här lite grann.
Ja, det känns som att man har sett det här några gånger. Jag är lite över 60 och det har väl varit med ett par varv.
Så är det. De kan inte hitta på mycket mer, utan det vilas lite och så kommer det tillbaka igen.
Och lite längre bort så är det en annan kavaj i ull, lite en ljusare brun färg och med en jättestor halsduk slängd över axlarna. Halsduken är rutig i många dämpade färger, rostrött och grönt bland annat. Halsdukar, är det stort?
Ja, det är det. Behöver inte vara den allra tjockaste ylleskarfsen, utan nu är det mycket lite tunnare skarfsar också som man kan bära till kavaj för att få lite, någon accessoar är viktigt.
Min kollega var ute och gjorde dammode, och där var det mycket pyngel kan man säga. Revärer och broscher och applikationer och... Är det här den manliga motsvarigheten?
Just. Vi är ju lite lugnare med det, men vi hämtar mycket där. Vi går över till mer och mer här med accessoarer som är väldigt viktigt för tjejer och damer. Plockas in det också till oss, och det är, vi piggar upp det lite grann, så får vi göra det på vårt sätt. Då.
Men vilka färger är det mer än det här gröna och lite bruna? Är det ljust eller mörkt?
Det är ju väldigt mycket mörkt, det är det ju. Hösten blir mörk, alltså just på de här plaggen då, som kavaj är lite neutralare. Det är då den mörkgröna, det mörkbruna, den lite beigeare, det gråa. Och då även när vi pratar kvaliteter så är flanellen väldigt stor. Flanellen i kavaj och i byxor kommer in också igen här.
Men här är någonting... Ja. Annat, det är ljusare, men lite. Är det också en flanellkvalitet eller?
Lite bomullskvalitet, det känns lite flanelliga, men en borstad bomull.
Och de är grå i en färg som jag tycker påminner om mjukisbyxor.
Ja, lite ljusare grå färg. Och även då i den byxan som hänger bredvid, som är i Manchester, i en lite, vad ska jag säga, off-white kräm ljus den också. Det är ju en liten del i det, men för att kunna göra det lite ljusare under de mörka överdelarna.
Är det att blanda och ge, eller är det även hela kostymer? För här är det ju udda byxor och udda kavajer mest vad jag ser.
Udda kavaj och udda byxor är ju det största. Och väldigt, det är antingen mörk marinblå, svart, möjligen en mörkgrå.
Fast jag har sett lite rutigt här och där, helrutigt.
Ja. Man gör ju lite försök naturligtvis för att försöka få in någonting annat. Men det är svårt naturligtvis. Då ska det ju vara att man använder mycket kostym till vardag. Då är det roligt att kunna ha någon sån numera. Men kavajer, det är ju alltid lättare. Det används betydligt mycket mer. Det är större frihet med.
Beskriv, vad har du på dig själv?
Idag har jag ett par marinblåa chinos och en bomullsbyxa och en skjorta. Lite blommig, mörkare botten också med lite blått och grått i. Skjortorna får gärna vara mönstrade.
Ska vi gå och se, har du några här?
Som det så har vi där borta.
Drar du åt paisley-mönster där eller inte riktigt?
Ja, jo, paislin är rätt stor i slipsar och skjortor. Men grafiska mönster av olika slag och medaljonger. Och, ja.
Ljusblått med röda små stjärnor. Mörkt marinblått med vita och röda prickar också väldigt tätt. Någonting som ser ut som det som kallas för hundtand i grått där. Och så paisley. Hur ska man förklara vad paisley är för mönster?
Som säger, det är orientaliskt. Liten sån här kubits, lite sån här svängd sak som med en liten svans och upp i en större båge.
Lite blommigt men ändå inte ornament.
Yeah.
Ni är ju en bättre herraffär, men är det så att man hittar samma trender rakt över även om man går till en stor kedja eller om man söker sig till er? Är det samma? För att folk vill ju också ha olika priser på det de köper.
Jo, det tycker jag nog det är. Om man kikar här på konkurrenter och kollegor runt omkring, det stämmer väldigt väl. Ingen väl sådär överenskommelse som branschen har, men det blir så. De är väl ute och kikar på de olika mässorna runt omkring i Europa och tar inspiration därifrån.
Hur väljer du vad du tar?
Ja, lång erfarenhet naturligtvis. Varit med i många år i branschen och vet ungefär vad som kunder vill ha och inte vill ha. Sen är det, jobbar vi med ganska stora varumärken som är duktiga på att göra helheter och ta fram fina alltså färgkombinationer. Och, ja, så att det stämmer väl in. Alltså. Sen finns det ju alltid vissa grejer som, så här, som man ska försöka undvika.
Jaha.
Senapsgult till exempel har aldrig en bra färg att sälja. För mycket brunt är aldrig bra heller. Det vinröda som nu är en liten bubblare i år då, som helt plötsligt har blivit lite populär, men det är en gubbfärg. Ingen vill ha vinröt egentligen. Men det faktiskt första året som, eller säsongen som det känns ändå som att det tas emot lite bättre. Men
det är just nu september, men vad ska man ha på sig om det blir kallare eller snarare när det blir kallare? Har du någonting inne redan?
Ja. Nu är det ju åter där igen ju med lite härliga stickade tröjor, alltifrån då polon men även in i lite kraftigare stickade rund eller V-hals.
Är det där en kofta?
En kofta, den som är där precis i en merino ullkvalitet. Riktigt varma och behagliga saker.
Ytterplagg då?
Ja, rocken på väg tillbaka igen. Det här lite, alltså ullrockarna. Men i en trekvartslängd, som vi säger. De är ju inte helt långa ner till vaderna längre, utan de går precis ner till knä ungefär. Nu är det mer, jag ska fel och säga tajt, men det sitter. Det är inte stora axelvaddar, utan knappt någon axelvaddar alls, utan det följer med kroppens axlarnas form.
Rock, någonting mer? Jackor?
Jackor, alltid naturligtvis. Alltifrån den som är lite lättvikts dunjackor.
De täckjackorna jag var barn hade rutor, men den här har ränder.
Nu är det ränder istället, ja. Men just också att de fyller dem med lite dun så att de klarar sig längre fram mot vintern till. Och ändå är ett smidigt plagg när man reser. Även på jacksidan är det lite grönt. Där är det gröna, lite i en bomullspoplin.
Och då är det en hög ståkrage som nästan drar åt polovarianten. Mm. Som man drar ända upp i halsen.
Ja, det blåser snålt här nere i gatorna.
Om man tittar på åldersgrupper då,
Går vi likadant klädda oberoende av ålder, eller är det skillnad på vad du säljer till en 20-åring, en 40-åring och en 80-åring?
Ja, inte så våldsamt stor som man skulle kunna tänka sig kanske, utan det är ganska likt. Det är lite grann olika hur man sätter ihop det också. Det är den där, så den tröjan kan man sälja till genom hela åldersspannet.
Och den tröjan ser ut hur?
En bomullströja med en lite breda ränder på tvären i beige och i blått.
Och en mörkblå krage?
Ja.
Och så är den motsvarande i knallrött och marinblått också.
Och det är ju lite grann hur man sen sätter till, om man vill sätta en jeans eller om man vill göra det med en finare ullbyxa. Eller vad. Så skiftar det är det som gör skillnaden lite grann också på ålder, hur man bär den så att säga.
När vi gjorde vår modereportage så fick vi lära oss att nu var midjan på väg upp. Att det var lite lösare kring höfterna när det gällde brallor, men att det fortfarande var lite kort nedanför smalbenet. Och hur är snittet på byxorna?
Det börjar pratas lite där i, lite de här som vi sa, de klassiska motveckan på byxorna fram. Det gör ju också att då vidden ökar något lite, men inte så våldsamt, utan det blir en lite grann en utseende sak. Så avsmålnande neråt ändå. Lite högre också som ni säger, men det är en liten, liten del. Börja så smått.
Nu är vi i Ystad. Är det någon skillnad på mindre städer, större städer, riktigt små orter som har en klädbutik? Har du någon bild av om det skiljer sig åt vad som säljs?
Ja, det gör det ju. Varorna kan ju vara de samma, men i storstäderna är det ju en annan influens de har. Där kan man sälja ju mycket bredare, både modemässigt och prismässigt. Här blir det ju lite helt klart annorlunda. Det blir det, det kommer vi inte ifrån.
Men om du hade butiken i Malmö, tror du att du skulle ha till exempel de här jackorna som jag såg på en modevisningsbild där det är liksom 8 grälla färger på en enda snubbe?
Ja, Malmö, Göteborg, Stockholm, där finns den där kanske kunden som...
Men det finns annat som sticker ut även i Ystad. Ett glasskåp med inlåsta tröjor med nallebjörnar. Är det rariteter?
Ja, och ett pris som är lite högre också. En specialkollektion från märket Ralph Lauren. De här nalletröjorna. 4200 för en tröja.
Okej, då är det en tanke bakom låset.
Ja, precis.
Ja, redan i början lät det ju som att Anders Svensson var rätt nöjd med att det är dags att hänga in sommarkläderna i garderoben. Och han bekräftade igen.
Jag gillar hösten, vintern mer som klädhandlar så att säga. Det är mer kläder, det är mer rejält, men det är snyggt, man kan matcha, man klär på sig lite olika varianter. Ett bredare skiftar med lite, kan ha lite olika brallor i färger. Det är inte bara shortsen, utan det är mer kläder så att säga. Den här årstiden den är vår.
Vad ska man ha på huvudet?
Ja, det är ju stickad mössa som gäller. En färgad med uppviket, liten diskret logo.
Och det är lite kraftigare stickning på kanten och lite mer tunnstickat på toppen.
Och i bomull. Och även i den här ljusgråa och i marinblå så här vi har fått in i den.
Men resten av kollektionen är på väg.
Jajamensan.
Nu ser jag en illorange väst av nästan lite skidtyp.
Ja, just det. Också i det här med duni som en väst där man gör en tröja under, men lite utstickarfärg.
4 stycken, kommer du att sälja dem?
Jag hoppas det. Jag tror det också faktiskt.
Det sa Anders Svensson som driver Öbergs modehus i Ystad. Reporter var Dodo Parikas som dock hade missat att vinrött är en av höstens herrfärger och lämnat sin vinröda skjorta hemma.
Evenemangstipsen börjar med syntolkningar. En ny svensk film finns nu i appen Movie Talk med syntolkning och uppläst text, och det är Unga Astrid. Den handlar om författaren Astrid Lindgren och en händelse i hennes ungdom som fick stor inverkan på hennes liv. Skådespelaren Alba August spelar Astrid Lindgren. Även en tysk film, Den tysta revolutionen, och en fransk film, En säsong i Frankrike, finns nu i appen syntolkad och med uppläst text. Den tysta revolutionen, som regisserats av Lars Kraume, handlar om ett politiskt uppvaknande i Östberlin 1956 och vad det får för konsekvenser. Och En säsong i Frankrike i regi av Mahamat Saleh Haroun handlar om vardagen i väntan på asyl, men också om kärlek.
Programserien Perspektiv på världen i 6 halvtimmas avsnitt syntolkas och finns redan idag tillgängliga på UR Play. De syntolkade programmen sänds också i SVT 24, där de 2 första avsnitten redan sänds. Men avsnitt 3 sänds den 19 september klockan 23.15. Avsnitt 4 sänds samma tid dagen efter, alltså den 20 september. Det 5:e avsnittet sänds den 26 september klockan 22.55. Och den sista delen i programserien sänds den 27 september klockan 23. Programmen handlar om demokrati, makt och rättigheter ur olika synvinklar och från olika delar av världen.
Så några föreställningar på scener runt om i Skåne som syntolkas av syntolkning.nu. Tidigare har vi berättat om musikalen West Side Story som syntolkas på Malmö Opera 16 september och 2 december. Men den syntolkas även den 7 oktober och 18 oktober, och det finns ett fåtal biljetter kvar hos syntolkning.nu. Teaterföreställningen Episod syntolkas på Lunds stadsteater 27 oktober 19.00. I Helsingborg syntolkas Drottningens juvelsmycke den 2 november 19.00, och det är på stadsteatern där. Den 10 november kommer Carl Einar Häckner turné till Lunds stadsteater 18.00, och även denna föreställning syntolkas. Och för alla föreställningarna gäller att om man har andra biljetter till dessa föreställningar och ändå vill ta del av syntolkningen, så kan man höra av sig god tid till syntolkning.nu, så tar de med sig extra mottagare.
Operan Carmen går på turné genom Skåne under hösten. Och i den här turnéversionen av Georges Bizets operaklassiker har man gjort om föreställningen så att den också ska passa de allra minsta scenerna. Och föreställningen är förflyttad till dagens Sverige. Carmen, som sjungs av mezzosopranen Emma Svantelius, jobbar i en food truck. Och Don José, som sjungs av Alexander Grove, spelar i föreställningen Väktare. Benjamin de Muraskin har gjort den musikaliska bearbetningen. Den 18 september kommer man till Kristianstad och Kulturkvarterets stora sal 19.00. Biljetterna säljs av Kristianstads teaterförening på telefon 044 12 58 20. Man kan också mejla kristianstad.tf@riksteatern.se. 20 september är det Ängelholm och Jarl Kulle-scenen som får besök av Carmen vid samma tid. Nortic säljer biljetterna. Osby är nästa stopp 22 september klockan 18 på Borgen. Biljetterna köps av Bio Borgen. Till Landskrona teater kommer Carmen den 27 och 29 september 19.00 båda dagarna. Tixter säljer biljetterna. Kulturhuset Flamman i Svedala därnäst den 2 oktober 19.00. Biljetterna säljs av biblioteket. Och de har ett telefonnummer 040 626 8203. I Trelleborg är scenen på Församlingshemmet torsdagen den 4 oktober klockan 19. Biljetterna säljs av Trelleborgs turistcenter. Den 6 oktober klockan 18 ges Carmen i teatersalen på Förslöv skola. Förköp av biljetterna görs i Sandbäckskiosken, Bjäre bokhandel eller Torekovs bibliotek. Man kan också köpa biljetter vid entrén från klockan 17 samma dag. Hör och Kulturhuset Anders får besök av Carmen den 12 oktober 19.00. Nortic säljer biljetterna. 2 dagar senare den 14 oktober spelas Carmen på Kävlinge kulturscen klockan 16. Biljetter hos Tixter. Sen sätts Carmen upp på verkstaden i Malmö under några dagar, men där är endast ett fåtal biljetter kvar till föreställningen den 24 oktober klockan 19. Malmö Opera säljer biljetterna. Den 31 oktober 19.00 kan man se Carmen i Sibbhults Folkets hus. För information om biljetter ring 044 775 61 40. Forum i Örkeljunga får besök den 2 november klockan 19. Biljetterna kan beställas via biblioteket eller via evenemangskalendern på orkeljunga.se. Sen är det dags för teaterhallen i Tommelilla den 4 november klockan 16. Där säljer Tixter biljetterna. Den 9 november kommer operan till Grand i Simrishamn klockan 19. Biljetterna bokas via teaterbiografen Grand. Humlescenen i Bromölla står på tur den 11 november 16.00 och biljetterna kan bokas på bromolla.riksteatern.se. Den 14 november förflyttar sig turnésällskapet till Kulturhuset Björnen i Åstorp, där de ger Carmen klockan 19. Förköp hos Tobakshörnan Åstorp. Sen är Ystad Teater som är nästa stopp den 16 november klockan 19. Biljetter via Ystad Teater. Kulturhuset Hässleholm ska man bege sig till den 18 november klockan 16 för att se operan. Och Nortic säljer biljetter. Flora Biografteater i Sjöbo har speldatum den 20 november klockan 19. Tixter säljer biljetterna. Hagalidsskolan i Staffanstorp får besök den 23 november klockan 19. Även där säljer Tixter biljetterna. Lunds stadsteater har man chansen att se operan vid 2 tillfällen. Dels den 27 november klockan 19 men också den 29 november samma tid. Ticketmaster säljer biljetterna. Sist ut är Tivolihuset i Höganäs där operan Carmen visas den 2 december klockan 16. Biljetterna till föreställningen köper man på Höganäs bibliotek, Bogrens direkten eller i biljettkassan innan föreställningen.
Bokförlaget Historiska Media i Lund har under 10 års tid gett ut romanserien Släkten, där kvinnors roll i historien skildrats av 10 olika författare. Den 20 september kan man möta några av författarna bakom den populära serien i Atriumgården på Stadsbiblioteket klockan 15.00. Även förläggaren Lena Amurén deltar. Och författarna som är där är bland andra Ingrid Kampås, Eva Klingberg och Elisabeth Östner. Och seriens böcker finns inlästa som talböcker.
Vill du få någon antikvitet värderad eller har du något föremål som du undrar över? I så fall så kan man bege sig till Trelleborgs bibliotek den 20 september klockan 19. Då Peder Lam berättar om och värderar besökarnas föremål i den nummerordning som man köpt sina biljetter som kostar 80 kronor och säljs vid entrén.
Stadsbiblioteket i Lund har ett evenemang i lokalen Utsikten den 22 september mellan 10 och 12. Shared Reading heter det, eller på svenska läsa tillsammans. Och det är ett koncept som utvecklats i Liverpool som går ut på att en ledare högläser en dikt eller novell högt och gör pauser för tankar och diskussioner. Lite som en bokcirkel i realtid utan förberedelse. Frukost ingår och det är ett begränsat antal platser, så skicka mejl till folkbiblioteken@lund.se om du vill delta.
Idag, fredagen den 14 september klockan 10, släpps biljetterna till First Aid Kits spelning på Malmö Arena den 1 februari 2019. Biljettpriset är mellan 530 till 635 kronor. Och det är Ticketmaster som säljer biljetterna. Och för att se konserten ska man vara över 13 år.
Ett annat evenemang nästa år där biljetterna kan ta slut är tenoren Andrea Bocellis konsert. Honom får ni höra mer om i kalendern som följer snart. Han uppträder både i Göteborg och i Köpenhamn i mars 2019. Till Royal Arena i Köpenhamn kommer han den 12 mars och konserten börjar 20.00. Biljetterna kostar från 395 till 1395 danska kronor. Den 16 mars uppträder världstenoren på Skandinavium i Göteborg klockan 19.30. Här kostar biljetterna från 960 till 2195 kronor. Och det är hos Ticketmaster man bokar biljetterna till båda konserterna.
Biljettinformation. Syntolkning.nu 031 360 84 45 Nortic 0455 61 97 00 Borgen i Osby 0479 125 25 Tixter 0771 47 70 70 Trelleborgs turistcenter 0410 73 33 20 Malmö Opera 040 20 85 00 Ystad teater 0411 577 199 Ticketmaster 077 170 70 70 Grand i Simrishamn 0414 148 89
Kalendern för vecka 38 börjar med måndagen den 17 september då Hildegard och Magnhild har namnsdag. I USA hissar man flaggan för att fira Constitution Day. Dagen för drygt 230 år sedan, 1787, då grundlagen undertecknades. Ett annat undertecknande som inträffade denna dag, men för 40 år sedan, var Camp David-avtalet. Den egyptiske presidenten Anwar Sadat och den israeliske premiärministern Menachem Begin skrev under en överenskommelse som handlade om riktlinjer för fred i Mellanöstern. Och för 70 år sedan, alltså 1948, mördades FN-medlaren i Israel-Palestina-konflikten, Folke Bernadotte, under ett besök i Jerusalem. Folke Bernadotte var också känd för sitt engagemang när det gällde de vita bussarna som förde ut koncentrationslägerfångar från Tyskland under andra världskrigets slutskede. Och under en period var han även ledare för scoutrörelsen och ordförande i Svenska Röda Korset. Och 1988 så invigdes de 24 sommarspelen detta datum. Det var alltså OS i Seoul i Sydkorea.
Tisdagen den 18 september har Orvar namnsdag. I valet till riksdagen alldeles nyligen då var Miljöpartiet riktigt nära att åka ur. Och då hade de inte kunnat fira sina 30 år i riksdagen som inträffar denna dag. För 1988 kom Miljöpartiet in i riksdagen med 5,5% av rösterna och det var första gången på 70 år som ett nytt parti lyckades ta sig in. De första matcherna i Champions League i fotboll för herrar spelas på flera platser i Europa. Och i Alicante i Spanien inleds EM i bordtennis som håller på till den 23 september.
Onsdagen den 19 september är det sista dagen som det är möjligt att överklaga det svenska valet eller valresultatet. Något man gör genom att lämna in en skrivelse till valprövningsnämnden. I Salzburg i Österrike inleds ett informellt möte mellan stats- och regeringschefer inom EU. Österrike är ordförandeland under ett halvår och det är den omdiskuterade unge högerpolitikern tillika förbundskanslern Sebastian Kurz som ska leda mötet. St. Kitts och Nevis firar nationaldag. Det var denna dag för 35 år sedan som öriket blev självständigt från Storbritannien. Och för 120 år sedan, 1898, invigdes det Oscarianska operahuset, alltså Kungliga teatern, numera Kungliga operan i Stockholm. Och det är Fredrika som har namnsdag.
Torsdagen den 20 september heter namnsdagsbarnen Elise och Lisa. 1898 utkom det första numret av dagstidningen Berliner Morgenpost. Den största abonnerade tidningen i Berlin.
Fredagen den 21 september firar Matteus namnsdag. Och för 25 år sedan ledde politiska motsättningar till att president Boris Jeltsin upplöste det ryska parlamentet och utlyste nyval till december samma år. Kritikerna kallade beslutet för en statskupp och ledamöterna i parlamentet vägrade att ge sig och barrikaderade sig i parlamentsbyggnaden och utropade en ny regering. Jeltsin svarade med att kalla in militären som öppnade eld mot parlamentsbyggnaden. Över 100 personer miste livet, men Sovjetunionen gick i graven. För 80 år sedan blåste en fruktansvärd orkan in mot land över Long Island i USA. Orkanen kallades för New England-orkanen och mellan 500 och 700 människor miste livet. Det här är också den internationella fredsdagen som är en FN-dag instiftad för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld åtminstone en gång om året.
Lördagen den 22 september är det precis 100 dagar kvar av året och Maurits och Moritz har namnsdag. Och eftersom det är den internationella bilfria dagen uppmuntras bilburna att låta bilen stå under ett dygn. Time to say goodbye. Andrea Bocelli, den italienske världstenoren som här sjunger Time to say goodbye, fyller 60 år. Han har sålt mer än 70 miljoner CD-album över hela världen. Bocelli han föddes med en ögonsjukdom, glaukom eller grön starr, och blev vid 12 års ålder helt blind efter en fotbollsolycka. Och som vi berättade tidigare så uppträder han i mars både i Skandinavium, i Göteborg och i Köpenhamn. På Kristianstad teater har musikalen Singing in the Rain premiär. Och VM i landsvägscykel inleds i Innsbruck i Österrike. Och basket-VM för damer startar på Teneriffa.
Söndagen den 23 september avslutar veckan och det är höstdagjämning. Dagen då dag och natt, precis som vid vårdagjämning, anses vara lika långa. Och det är också nu som sommaren officiellt är över och hösten tar vid. Tekla och Thea har samtidigt namnsdag.
Anslagstavlan för hela Skåne inleds med ett meddelande från synenheten. Synenheten vuxna meddelar att de kommer att ha stängt hela dagen på samtliga mottagningar i Skåne den 19 september och den 27 september.
Så har vi ett meddelande från Skånes taltidningskansli. Kom ihåg att meddela oss om ni ändrar adress. Vi får inga uppgifter från Skatteverket eller adressändring, utan ni måste själva tala om när ni flyttar, ändrar telefonnummer eller byter e-postadress. Ni måste också berätta när ni gör en tillfällig adressändring, till exempel flyttar ut till stugan. Och glöm inte tala om när ni flyttar tillbaka till stan igen. Vi behöver ha ändringarna senast på tisdagen om tidningen ska komma till rätt adress i slutet av veckan. Så om du har flyttat eller bytt e-postadress den senaste tiden, ta kontakt med oss och kolla att vi har de rätta uppgifterna, annars upphör tidningen när eftersändningen slutar gälla. Om tidningen uteblir utan att ni flyttat, ta kontakt med oss då också och kolla att vi inte fått ett meddelande från posten om att ni inte längre bor kvar på er adress. Det inträffar tyvärr ibland. I alla adressärenden ring Ulla Josefsson på kansliet, telefon 040 673 0970. Redaktionen tackar på förhand.
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder till den syntolkade musikalen Singing in the Rain lördagen den 6 oktober på Kristianstad teater, Västra Boulevarden 20. Som vanligt kommer Helena Frank att lotsa oss genom föreställningen. Vi börjar 13.30 med en måltid i teaterbaren innan föreställningen som varar från 15 till cirka 18. Pris för teaterbiljett med teatermeny, exklusive dryck, är för medlemmar i SRF Kristianstad Bromölla 400 kronor. I den mån det finns plats inbjuds icke-medlemmar till ett pris av 540 kronor. Till måltiden erbjuds två alternativ. Meny 1, örtbakad fläskfilé med rosépepparsås, rostad potatis och säsongens grönsaker. Meny 2, fisksymfoni i krämig sås med kokt potatis och säsongens grönsaker. Till detta serveras nybakat bröd, smör, kaffe och kaka. Dryck köps i baren på plats. Betalning görs på Bankgiro 899-9245 efter anmälan. Senast torsdagen den 20 september till Britt-Marie på telefon 0456 270 99 eller Tina 070 635 41 14. Vid anmälan ange om biljetten ska vara med eller utan syntolkning. Om du vill ha meny 1 eller meny 2, eventuell matallergi och behov av ledsagning. Singing in the Rain har ofta kallats världens bästa musikalfilm och med nummer som Good Morning, Make Him Laugh at Me och titelsången Singing in the Rain är det lätt att förstå varför. Vi får följa filmstjärnan Don Lockwood och hans odrägliga motspelerska Lina. Det ska anpassa sitt spel från stumfilm till talfilm och det med en diva som varken kan sjunga eller dansa. Ej heller är hon medveten om dessa brister. Föreställningen bjuder på stepp och slapstick, stumfilm och sång, dans, skratt, kärlek och förstås regn. Varmt välkomna till en nostalgisk föreställning, hälsar Synskadades förening i Kristianstad och Bromölla.
SRF Helsingborg Höganäs inbjuder sina medlemmar och andra som är intresserade av teater att se Drottningens juvelsmycke på Helsingborgs stadsteater Lillan på Karl Johans gata 1 i Helsingborg fredagen den 2 november 1930 till 21.50. Samling för syntolkning sker klockan 18.00. Alla blir förälskade i den gåtfulla Tintomara, men hon kan inte älska någon. Och när två damer och lika många herrar samtidigt dras mot hennes androgyna gestalt blir förvecklingarna riktigt komplicerade. 1800-tals författaren Carl Jonas Love Almqvists klassiska verk är en lek med alltid lika heta teman som lust, kön, identitet och skuld. Drottningens juvelsmycke utspelas i slutet av 1700-talet i utkanten av kung Gustav den tredjes hov. Och den svårfångade 17-åringen Tintomara sägs vara utomäktenskaplig dotter till Gustav den tredje och därmed halvsyster till lille Gustav den fjärde Adolf. Förutom att locka till sig beundrare och beundrarinnor hamnar Tintomara ständigt i trubbel och anklagas för allt från stöld till mord. Anmäl dig till SRF Helsingborg Höganäs kansli, telefon 042 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com senast fredag 5 oktober klockan 12. Meddela vid anmälan hur många biljetter och lura för syntolkning du önskar. Totalt finns 25 biljetter, så först till kvarn gäller. Välkommen!
Är du musikintresserad och spelar något instrument eller sjunger i en kör men saknar notkunskaper? Då kan det här vara en kurs för dig. Kursen är på nybörjarnivå och det som krävs är att du har grundläggande kunskaper i musikteori samt kan läsa punktskrift. Kursen genomförs veckoslutet 23-25 november på Almåsa Havshotell i Stockholms skärgård och är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är den 22 oktober. För frågor och intresseanmälan kontakta Lena Nisola Wester på telefon 08 39 91 70 eller e-post punktskrift@srf.nu.
Så har vi förändringar i kollektivtrafiken när det gäller regionbussar i Malmö och Skurup. Hållplats Cypressvägen på Jägersrovägen i Malmö för linje 141 i bägge riktningar är flyttad 30 meter in mot Malmö centrum till och med 28 september 15.00 på grund av vägarbeten. Och för regionbusslinje 308 är hållplats Flintebro i Skurup indragen tills vidare i bägge riktningar, också det på grund av vägarbeten. Närmaste hållplatser är Skurup station och Folkhögskolan.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö och trafikmeddelanden. SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet i vecka 38. Vi träffas måndag och tisdag klockan 13 till 15, men observera onsdagstiden 12.30 till 16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 17 september blir det frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 18 september spelar vi bingo och onsdagen den 19 september kanasta. SRF Malmö hälsar också välkommen till tjejträff på föreningen torsdagen den 4 oktober klockan 18. Seniorshoppen som har besökt oss några gånger visar höstens mode. Bli inte avskräckt av namnet på firman. Enligt försäljaren så finns kläder för alla damer från 25 år och uppåt i storlekarna 36 till 52. Vi har möjlighet att handla antingen kontant, med kort eller med inbetalningskort. Och vi kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi börjar med att äta något gott som kostar 80 kronor. Meddela kansliet om ni behöver specialkost. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast onsdagen den 26 september. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö inbjuder också till musik på föreningen. Under hösten kommer Stefan Linda att underhålla oss med sång och musik vid fyra tillfällen. Första gången blir fredagen den 28 september klockan 15.30. Så ta med dig sångrösten och kom. Vi serverar kaffe och kaka som kostar 20 kronor. Anmäl dig senast torsdagen den 20 september. Välkommen hälsar styrelsen.
Och så några förändringar i kollektivtrafiken som berör Malmö. På grund av vägarbeten är hållplats Carl Gustavs väg läge A för stadsbusslinje 1 tillfälligt flyttat omkring 30 meter framåt i färdriktningen till och med 17 september 15.00. Och hållplats Cypressvägen på Jägersrovägen, också för stadsbuss 1, är i bägge riktningar flyttad 30 meter in mot Malmö centrum till och med 28 september 15.00, också det på grund av vägarbeten. Och arbetena på Klagshamnsvägen som skulle ha varit färdiga den 21 september 14.00 är redan avslutade och hållplatserna Naffentorpsvägen, Fjärilsgatan och Vingen för stadsbuss 6 och 84 trafikeras normalt igen.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne innehåller meddelande från SRF Lundabygden och från SRF Ringsjöbygden och trafikmeddelanden. SRF Lundabygden påminner om att det fortfarande saknas några namn för att följande studiecirklar ska kunna startas. Vardagstips. Du kan göra nästan allt även om du inte ser. Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta i vardagen i smått och livet i stort. Även om du varit med tidigare så går det bra att anmäla sig. Cirkelledare är Simon Tiensu och det är 7 träffar. Nytt startdatum onsdagen den 10 oktober 13.30 i föreningslokalen. Ingen deltagaravgift. Punktskrift. Punktskriften är det enda sättet man har att både skriva och läsa när man ser riktigt dåligt eller inget alls. Ta chansen och upptäck punktskriften eller finslipa de kunskaper du redan har. Ingen avgift. Vardag i balans. Sittgympa med innehåll av styrka, kondition, rörlighet och balans. Alla kan delta efter sina egna förutsättningar. Start torsdagen den 11 oktober 13.30 i föreningslokalens källare. Kostnad 500 kronor för 12 tillfällen. Sista anmälningsdatum den 1 oktober. Ny bokcirkel med Lillemor Sederlund. Första träffen äger rum i föreningslokalen måndag den 17 september klockan 15. Då planeras vilket material som ska studeras samt när och var gruppen ska träffas. Ingen avgift. Hjärtligt välkomna med anmälningar snarast till kansliet på telefon 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net.
SRF Ringsjöbygden inbjuder sina medlemmar till en bowlingkväll med mat på Eslövs bowling vid Karlsrobadet, Västergatan 54 i Eslöv, den 11 oktober mellan 16.00 och 19.00. Det blir en liten bowlingtävling och så äter vi tillsammans. Du kan välja mellan ryggbiff och lax. För både mat och bowling betalar du sammanlagt 150 kronor. Sista anmälningsdag är den 28 september 16.00 till Birgitta. Telefon 0413 54 13 33.
Vi har förändringar i kollektivtrafiken som berör Skurup och Lund. För regionbusslinje 305 i Skurups kommun är hållplats Flintebro indragen tills vidare i bägge riktningar på grund av vägarbeten. Närmaste hållplatser är Skurups station och Folkhögskolan. Och i Lund gör byggnadsarbete på Allhelgona kyrkogata att hållplats Biskopshuset läge A i riktning Klostergården flyttas cirka 100 meter mot Sölvegatan till och med måndag den 1 oktober 05.00. Anslagstavlan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs och trafikmeddelanden. SRF Helsingborg Höganäs inbjuder sina medlemmar till onsdagsträff med bingo den 19 september klockan 13 till 15.15 i SRFs lokal Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 20 kronor, bingobrickor kostar 10 kronor styck. Meddela om du kommer senast tisdagen den 18 september klockan 12 till kansliet på telefon 15 83 93 eller mail info.srf.hbg@telia.com. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till träff i Höganäs tisdagen den 2 oktober klockan 14.30 till 16.30 på restaurang Säljen. Midgårdsgatan 34 i Höganäs. Fikaavgift 20 kronor. Jon Torenäs har ordnat med underhållning. Till kaffet blir det paj med äpple och vaniljsås. Sista anmälningsdag är fredagen den 28 september klockan 12 till kansliet. Varmt välkomna!
Så förändringar i kollektivtrafiken som berör stadsbusslinje 1 i Hässleholm. På grund av ett kabelarbete på Norra Kringelvägen mellan den 19 september 05.30 och 10 oktober 16.30 så är hållplats Drivhusvägen indragen. Hänvisning under tiden till hållplatserna Ljungdala Center eller Bågvägen. Och det var allt från Skånes taltidning för den här gången. Ett nytt nummer är ute fredagen den 21 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!